gott folk. Det här är typ 2-nördar. Och vi har kommit redan till avsnitt 6 här, konstaterar vi precis innan vi startar inspelningen. Kerstin, hur kan tiden gå så fort?
Man fattar ju inte. Det bara rusar iväg.
Ja, men det gör verkligen det. Mm. Och vi har sett att många människor blir nyfikna och vill veta mer. Och många människor har varit tacksamma för den information de har fått. Så fortsätt att skicka in frågeställningar, tänker jag. För att, som vi har pratat lite om också, Kerstin, det är lätt att man liksom nördar ner sig. För det är så kul att prata om. Och det är inte alltid att alla har nytta av den kunskapen, men... Vi är nördar, så vi får vara lite nördiga.
Några kanske har det. Några.
Absolut.
Eller hur?
Och så ska jag prova att sammanfatta lite bättre också. Efter varje segment så kanske vi kan komma någon vart. Första frågan som vi har fått, eller vi har fått många frågor. Jag har valt ut några stycken, men det är många som pratar om hur behåller man sin motivation. För att på något sätt så blir det ju så att en diabetiker måste nästan ha en viljansats som ligger där och bidrar till den här bättre hälsan. Jag tänker, vad har du för erfarenhet av det här med att behålla motivation för dina patienter, Kerstin?
Det är en intressant sak är faktiskt att om du är utvilad, om du har sovit bra, alltså haft en 7-8 timmars sömn som inte varit fragmenterad av massa uppvakningar, då har du mycket lättare att vara motiverad att göra livsstilsförändringar man sett. Det är väl intressant. Mm. Så att om man är trött och inte har sovit tillräckligt, då orkar man liksom inte ta tag i sådana här saker. Då tappar man motivationen snabbt. Mm. Så det är väl nummer ett, tycker jag.
Det är en jättebra poäng. Och då tänker jag också, jag vill prata om motivation lite som kärlek eller som när man äter karameller. För att det tycks liksom smitta av sig. Om man har lyckats med några saker så är det nästan lättare att lyckas med till. Nu pratar du om sömnen som en faktor. Den tror jag är jättestor. Men också att när man har gjort sitt träningspass så känns det lite skönare att äta en bra middag jämfört med annars. Känner du igen det också, Kerstin?
Mm, absolut. Så att i den här 5-2-studien jag gjorde där många hade diabetes. De fick två dagar i veckan äta lite mindre än de brukar göra. Ganska mycket mindre. Men den motivation de fick att hålla ut, för det var många som höll ut i ett år.
Just
det. Alltså majoriteten gjorde det. Det var just för att de kände sig glada och stolta över att de lyckades. Mm. Och för varje dag de hade lyckats, varje gång de hade klarat av dem där, så blev det lättare och lättare.
Ja.
Och mer, ja, det ingick till slut i vardagen att göra det här.
För det jag tänkt på med just 5-2 eller den här typen av när man fastar lite grann eller så där, det är ju att då har du ett lyckande med dig in i veckan också. Alltså, ja, men jag gjorde den här lite tuffare torsdagen eller vad det nu kan vara. Och det är väl en sak som, om jag ska svara på frågan utifrån liksom livsstil, så tror jag att det är att gör inte de här skoven för långa, utan se till att du kan göra ett avstamp där du säger att bra jobbat, Kim. Nu har du gjort det här. Snyggt jobbat. Och om du då bryter dina vanor och återgår till någonting dåligt, var också ganska snabb på att säga, men vet du vad, jag förlåter dig. Vi provar igen imorgon. För att jag tycker att många har en tendens att tänka, ja, men nu ska jag hålla ut här i 70 dagar. Och sen så har man hållit ut i 40 och sen klarar man det inte och då skiter man i det liksom.
Det är intressant. Jag jobbade för, ja, nu är det 50 år sedan, på en klinik för missbruk, alltså alkoholmissbruk, för mottagning. Och där lärde jag mig väldigt mycket det här att det finns alltid möjlighet att börja om.
Just.
Och att det är aldrig för sent att börja om. Mm. Liksom, att man kan, och då så, det intressanta var att det var faktiskt en positiv spiral. Så att för varje gång du tog nya tag, du hade misslyckats och du tog nya tag, så gick det bättre och bättre. Mm. Och det där upptäckte jag själv när jag skulle sluta röka för 40 år sedan, på så jättelänge sedan. Då var det samma sak, misslyckande för min egen del, och så tog jag nya tag och varje gång så blev det bättre och bättre och bättre. Och till slut så var jag helt befriad från det här suget efter att röka. Liksom. Mm.
Och till och med i viss alltså missbruksvård pratar man om att har du inte haft några återfall så kan du inte säga att du har blivit frisk. Alltså att vi måste ju klara av det också på något sätt. Så att, jag tänker att när folk har ett koståterfall eller någonting sånt så kan man tänka så här, oj, har jag kommit så långt i min process så att jag har fått ett återfall? Vad spännande, nu kan jag börja om igen. Men framförallt, gör cyklerna mindre. Alltså, tänk er att varje dag kanske är en cykel. Eller ja, om inte det går, ta 6 timmar då, eller 8 timmar och beröm för dem ni har lyckats med. Tittar man istället på hela veckor, vilket många gör, då betyder det att om du misslyckas på fredag då kan du lika gärna göra det på lördag, kan du lika gärna göra det på söndag för veckan är den förstörd. Men så funkar ju inte kroppen.
Nej, precis. Men jag tänker själv så här att om jag själv bestämmer att nu ska jag låta bli vissa saker i min kost som jag vet inte är bra, då om vi säger nu det skulle vara kakor eller bullar, då känner jag mig stolt om jag lyckas bara ta en istället för 2.
Just det.
Förstår du? Så varje liten seger över det här suget eller begäret man har att äta mer till exempel. Då, det, om du minskar lite på det så kan du känna dig stolt. Åh, nu har jag klarat det här. Nästa gång kanske jag klarar att helt låta bli.
Precis. Alltså att allt som är en förbättring är ju bra. Och sen tänker jag, när det gäller kost, alltså det är så många som gör misstaget att ni äter för lite protein och då kommer ni inte att klara av att hålla kosten, för din kropp behöver vissa näringsämnen. Du kan inte från solen suga i dig protein och vissa mineraler och vissa vitaminer och även vissa fettsyror. Så att där skulle jag också vilja säga att se till att ha en hållbar plan som faktiskt innehåller tillräckligt med näringsämnen, för att man kan banta ganska hårt om man äter ordentligt med de sakerna som man behöver. Medan om man missar saker som man behöver, då orkar man knappt 10 dagar alltså, för det blir för jobbigt.
Nej, precis. Det är verkligen så.
Ja, och jag tänker också, om man ska vara specifik, ibland tror jag att det är bra att vara det, men kvinnor har en tendens att underäta protein i de studier som jag har tittat på. För att det man gör är att man minskar hela sin måltids, alltså storlek, och när man gör det så får man i sig för lite protein, så ät mer kycklingben så kanske berättar det något.
Ja. Och man dessutom så protein mer mättande, så man håller längre, alltså det här suget att vilja äta igen. Hungern minskar om du äter mer protein.
Precis. Så att, jag tror att hållbarhet är en av faktorerna för motivation. Men sen så skulle jag vilja prata om motivation också som... Alltså ibland har jag lust att kalla motivation för lyx. Men jag ska inte liksom säga att du inte behöver motivation. För jag förstår att du behöver det. Att det känns som att du behöver det när du jobbar med din kost och så här. Men jag brukar jämföra med att man ska hämta sina barn på förskolan. Det finns i en del av ditt sinne som inte är motivationsstyrt, eller hur? Förhoppningsvis i alla fall, annars lär du ska få problem snart med socialtjänsten. Att du sätter dig inte och börjar liksom så här, ska jag verkligen hämta den där fula ungen idag? Orkar jag verkligen det? Finns det inte då? Utan då är det en självklarhet. Och det går att med träning flytta de här essentiella sakerna till den här delen av sinnet. Där alltså... Det tar tid och det kräver jättemycket träning. Men man kan alltså konstatera till exempel att komma till en punkt där man inser att ja, men träning för mig, det är som att gå på toaletten. Jag behöver göra det. Men det kommer inte hända på en halv dag. Det kommer det inte göra. Men börja flytta dit. För i regel, Kerstin, det jobbigaste, det är faktiskt de här förhandlingarna. Det dränerar mentala kraften. Det dränerar känslomässiga kraften. Att ska jag gå? Ska jag inte gå? Åh, fy fan, vilken jobb idag. Tänk att bara plocka bort det. Ja, men jag bestämde ju i morse att jag skulle gå, så det här behöver jag inte ens fundera på. Liksom.
Nej, just det. Och så är det faktiskt. Så gäller det faktiskt, jag bara återvända till den här 5-2-dieten, studien jag gjorde. Då var det samma sak, att folk hade bestämt sig för att äta viss sorts mat. Och då höll de sig till det. Det var mycket lättare, man bara hade bestämt sig. Man funderade inte så mycket, utan det blev till slut bara en rutin. Att idag äter jag det här, och så behöver man inte tänka något mer.
Nej.
Och inte, men när det gäller min fysik, alltså jag går också och tränar nu. Och då kan jag tycka det är lite jobbigt att gå iväg faktiskt. Och jag känner inte så stor lust. Men nu har jag fått en väldigt stark motivation faktiskt. Och det finns ju det i att jag måste bli starkare. Min man är gammal, eller han är ju 90 år. Och då när man är 90 år så orkar man inte om man ramlar på golvet så orkar man inte resa sig till exempel.
Precis.
Eller svårt att göra det. Och jag måste vara stark så jag kan hjälpa honom.
Just det.
Och jag har märkt att mina muskler har ökat så mycket så nu kan jag det liksom.
Just det.
Och då måste jag ju hålla i. Så det har gett mig en stark motivation som gör att jag verkligen vill göra det här nu. Och ja, då har jag upptäckt liksom som läkare att om en patient hittar en motivation som ligger utanför dem själva, då har de faktiskt lättare att genomföra det här.
Mm. Alltså, någonting som vi brukar prata om i förändringsarbete är just inre och yttre motivation. Om man tänker sig en elev på en skola som kanske inte har så mycket inre motivation när man är 16 år och bara vill sova på morgonen till exempel, då kan det vara bra att man har en yttre motivation. Man har en sträng pappa som skäller på en om man inte går iväg, och man får inte se sen om man inte går iväg. Och det är fine. Det gör liksom ingenting att man tar extra mycket hjälp på den yttre motivationen då. Och sen kanske man har andra perioder som du beskrev nu, Kerstin, när den inre motivationen, jag känner mig starkare, jag har lyckats med någonting, jag har kommit framåt. Och då kan det liksom få variera lite grann. Men jag tycker nog att där ska man inte vara så blyg, för att, inte för att skapa ångest, men alltså skapa kanske lite rädsla om det hjälper en att motiveras. För att det är ju nämligen så att om vi inte tar hand om vår diabetes, då kommer vi att dö i förtid. Alltså det är ju faktiskt på den nivån det är, Kerstin.
Ja, eller så får man en väldigt dålig livskvalitet med åren. På grund av komplikationerna man kan drabbas av.
Precis. Så att jag tycker inte att det är fel att bli lite ivägskrämd till gymmet. Nej. Om du så vill. Men för såklart ska man inte gå runt och vara rädd hela dagarna. Då är det ju inte hållbart. Men om det kan göra att du får lite eld i baken, så prova det. Och sen uppmuntrar jag återigen, alltså prova att sluta förhandla med er själv. Bestäm en tid varje dag när ni tar beslutet, eller varje vecka. Alltså okej, jag ska träna måndag, torsdag, söndag. Och sen håller ni det bara och håller ut, för att sen kommer också det här vanans makt, och blir det liksom nästan svårt att sluta istället. Sen tycker jag en sak till som jag skulle vilja säga där, Kerstin. Nu babblar jag mycket, men det här känns lite grann som mitt bord, så jag liksom passar på.
Det är bra.
Det är ju just det här att vi vill gärna få lite resultat. De hjälper oss så mycket när vi ska bli motiverade. Så jag tycker inte att det är så fel att vara lite extra tuff med sitt program, eller att kämpa lite hårdare i början. Det kanske inte är något man kan göra i 3 år framåt, men för att få lite resultat. När man tittar på gymträning så brukar man till och med fokusera på de musklerna som syns mest. För då ser man att folk efter 5-6 veckor, oj, titta här vad som hände, och så vill de fortsätta. Så att, kör hårt. Från början, utan att det ska vara skadligt eller någonting sånt förstås.
Sen är ju träning jättebra för att få ner midjemåttet, om man tänker på det som kvinna eller man. Så att det är många fördelar. Sen har man ju sett den här fördelen med att du mår mentalt mycket bättre.
Mm.
Och du sover mycket bättre. Det finns sådana, om du har sömnproblem så kan det vara en motivation att träna.
Ja, men just.
Och jag själv, när jag var mellan 40, under 10 års tid, så sprang jag varje morgon ur och skur innan frukost. Och då gick jag upp innan barn, kanske jag berättade förut, jag vet inte. Men jag gick upp innan alla hade vaknat.
Mm.
Och det var ungefär en halvtimme. Så sprang jag 20 minuter, 30 minuter, sen gick jag hem och duschade och gjorde frukost och allt det här. Och det var i början var det liksom roligt, och sen blev det tråkigt efter ett tag. Och sen blev det ett måste.
Just det.
Jag höll ju på i 10 år. Men, och det roliga, idag har kommit en studie, eller nyligen, som visar på möss. Men man tror att det är samma på människor, för de här mössen är ganska lika oss. Att om du gör det, då bränner du fett mycket bättre.
Mm-hmm.
Så jag har tänkt på att jag höll ju min vikt väldigt bra då. Alltså, jag mådde ju bra på alla sätt och vis.
Ja.
Fast jag hade jättemycket att göra och jag bodde hemma och på jobbet så att säga.
Mm.
Men jag mådde bra och tack vare detta. Och jag åt lika mycket som jag åt idag, om jag äter lika mycket som jag gjorde då, så skulle jag gå upp i vikt.
Just det.
Men det hjälpte mig liksom att även hålla vikten.
Jag föreställer mig att du var en sån här gräsligt pigg morsa då på morgonen, eftersom du hade gjort allt det här
innan. Ja, jag var pigg och glad.
En sån här irriterande jävel.
Nej. Jag var inte sur, det var det viktigaste. Man var själv på
stabilt humör. Jag menar alltså som ett skämt, för jag har väldigt svårt på morgonen. Jag vill vara väldigt låst så här i mitt Så när folk är pigga så kan jag nästan bli nästan provocerad utav det. Men det är ju för att man önskar att man själv vore det. Det är ju ingenting annat än så. Men det var intressant att du pratade om löpning på morgonen. För jag, en av gångerna som jag hade som störst kris i min reversering var när jag upptäckte hur mitt blodsocker låg efter att jag hade löpt just på morgonen. Och det här var i början av processen. Och en av frågorna som vi har fått är, varför stiger blodsockret vid ansträngning? För att det som jag upptäckte var ju att när jag kom hem från löpningen så ville jag inte ha frukost. Jag kände mig mätt, jag kände mig liksom så här. Och mitt blodsocker kunde, det var faktiskt då under den perioden när jag körde väldigt strikt kost. Och det högsta blodsocker jag hade per dag var efter löpning. Ja. Varför då?
Jo, det är för hjärnan är rädd att du ska få lågt blodsocker. Så när du anstränger dig, då förbrukar du ju sockret som finns lagrat i musklerna. Om du gör det fast på fastande mage så bryter du ner socker som finns i levern. För det är ju musklerna som behöver sockret för energi för att kunna springa. Liksom. Och efter ett tag då så blir det risk att det blir låg blodsocker. Och då börjar hjärnan att skicka ut signaler. Oj då, nu måste levern producera mer socker här. Så att mjölksyran som man får i muskulaturen när man har tömt förrådet av socker, då går det till levern och omvandlas till socker.
Mm-hmm.
Så att det gör att du får högt socker direkt efter en löpning. Och det använder ibland elitidrottare som har diabetes, som du till exempel till och med står på insulin och man använder det för att slippa få lågt blodsocker om man har sprungit en lång sträcka. Eller åkt skidor en lång sträcka. För då är det ännu större risk att man får lågt blodsocker. Och då tar de i allt vad de kan i slutet. Bara för att höja blodsocker.
Just det.
Så att det här är kroppens skydd mot lågt blodsocker.
Mm.
Och det gäller både om man har behandling och inte behandling. Alltså om man har diabetes och inte diabetes. Så att men efter en stund, om du väntar lite tag, så blir ju sockret bra. Så man ska inte bry sig om det där akut höga, för det får alla liksom. Det är inget farligt.
Nej, och jag har faktiskt testat det här på högst ovetenskapligt sätt genom att jag valde ut några av mina tränade vänner och testade sockret på dem direkt efter hårda ruscher. Och jag kom över 10 på en helt normalviktig, jättevältränad kille. Mm. Så att det gäller alla. Däremot skulle jag väl, eller får se om du håller med, men har man då en ganska kraftig insulinresistens, det kanske är i början av ens reversering till exempel, då kan ju det här blodsockret ligga kvar en stund.
Ja, och det har man sett att träning i sig, alltså muskelarbete i sig, stimulerar sockerupptaget i muskeln till en viss gräns oberoende insulin. Man behöver inte insulin för att det ska göra det. Men har man en uttalad insulin, för till en viss gräns så behöver man inte insulin. Men går man över en viss nivå så att säga, blodsockernivå, då räcker inte det till utan då behöver man också insulin. Och är det då insulinokänslig, då verkar ju inte insulinet i musklerna. Så då kan det ligga kvar ett tag. Så därför brukar man säga, en del säger du ska inte träna hårt om du ligger på 12 i blodsocker. Andra säger 15, 16, det är olika för olika individer.
Mm.
Och orsaken till att sockret ligger högt. Så att då kan man tänka här, okej, nu ligger mitt socker så högt så det kanske inte är bra att jag tränar just nu.
Just det.
Utan vänta lite för att det inte ska höjas ännu mer.
Eller sänka intensiteten, va?
För, ja, det kan man också göra, absolut.
För jag tänker en sån här, om man tänker sig en flanerande promenad, den borde bara ha blodsockersänkande effekt om man ser det så. Det.
Precis. Mm.
Och jag tror att det som många gör, och det ser jag i de här grupperna, man kanske har ätit någonting jäkligt olämpligt och sen har man drabbats av lite skuldkänslor. Och i den här paniken så har man gett sig ut och gjort den hårdaste löparpasset som man har gjort på ett halvår. Vilket slutar med att man har ett så högt socker så att man bara, jag ger upp, jag kan inte göra något åt det här. Men faktum är att du har gjort två saker då som höjer ditt blodsocker egentligen.
Precis.
Spännande. Hur är det med styrketräning? Ja, min uppfattning är, det här är min personliga uppfattning så att det är inte säkert att det finns någon sanning i det, men det är att även om jag tränar tungt så är alltså styrketräning sänker blodsockret extremt mycket bättre och effektivare än löpning. Ja, vad vet du om det, Kerstin?
Ja, Det kan det göra, absolut. Det beror på hur mycket du löper, hur lång tid du löper och sådana saker, på vilket sätt. Men det är under samma tidsenhet, om vi säger styrketränaren en viss tid och löptränaren en viss tid, så är det, sänker det mera.
Just det. Mm.
Sen har man ju sett det här som jag har sagt förut, förlåt, att i en annan studie på människor som har gjort på det, sådana som har typ 2-diabetes, lättare form, kanske inte står på någon behandling, men fortfarande har ett blodsocker, där ser man ju att ännu bättre effekt på sockret hela dagen efter om du tränar på eftermiddagen än på morgonen. Så där är det en annan sak. Men då är det tuff träning, alltså intensiv konditionsträning eller styrketräning eller både och. Alltså man ska köra hårt.
Mm.
Då har det den effekten. Det är intressant att det är bättre att göra det på eftermiddagen än morgonen då.
Jag tycker också att det är intressant, och jag kan bara bekräfta hur, alltså jag är ju nitisk och följer mina och ser vad jag har för rekord, och jag älskar ju siffror och sådär. Och jag kan säga att min prestation är så avsevärt mycket sämre på förmiddagen än vad den är på eftermiddagen. Sen om det är, vad det beror på det vet jag inte, men när jag hörde den här studien så var jag såklart då confirmation bias, jag trodde på den direkt.
Nej, men det, nu fortsätter man ju med det, så det kommer fler data, men det är ju många nu har visat det, minst 3 olika studier har visat det, att det är bättre på eftermiddag, vi får bättre resultat på eftermiddag.
Just det.
Långsiktigt.
Alltså. Långsiktigt. Men det skulle ju kunna ha med stresshormoner och annat att göra, det finns ju många faktorer.
Dygnsrytm.
Men vad ska man tänka då om det här tillfälligt höjda blodsockret? Jag tänker att man skulle kunna tänka åt två håll. Det ena är naturligtvis då att oj, man ska inte göra något som höjer blodsockret, så det här är värdelöst. Men det andra skulle kunna vara att man tänker sig, kan det vara bra att man tömmer levern på de här glukosdepåerna? Finns det något värde i det utifrån ett hälsoperspektiv?
Kanske. Kanske. det har jag inte läst någonting om.
Nej.
Men jag kan tänka mig, lite teori skulle kunna vara samma sak som när du fastar. Då tömmer du också förråden.
Mm.
Och då börjar du bilda ketoner till exempel. Genom att bryta ner fett. Men, och det har viss positiv effekt. Faktiskt, i alla fall kortsiktigt.
Mm.
Så att, men det finns en annan aspekt på det här som är intressant. Och det är att du stimulerar den här självläkningsfasen. När du fastar. När du tömmer dina sockerförråd. Och det här är möjligt att det även är bra för levern.
Just det.
Det är nog ingen som har studerat det. Men att om du tömmer de här förråden då kanske du stimulerar läkningar och leverförändringar. Eller fettlever till exempel. Det är möjligt att det har den effekten. Jag vet inte.
Nej, utan där får man fundera att det skulle kunna höja. Och jag blir ju, ibland känns det som att nästan filosofin får komma in och man får liksom spekulera och gissa lite grann. Men det du menar nu, är det här som kallas för autofagi som du är inne på nu?
Ja, just det. Precis.
Och det handlar egentligen om en cells förmåga att förnya sig, om jag har förstått det rätt. Är det korrekt?
Den, i cellen, när cellen får jobba under en dag då, så bildas det en massa slaggprodukter. Det är inte så konstigt. Det blir biprodukter. Och en del av dem kan vara skadliga. Så det gäller, det finns ett helt system, liksom ett renhållningssystem i cellerna. Vissa, vi kallar dem för lysosomer, små apparater som tar hand om det här. Men autofagi är att de bryter ner men återanvänder det som kan återanvändas.
Just det, det blir som sopsortering.
Och bygga upp, ja, sopsortering helt enkelt. Och då får man återanvänder det som används för att bygga upp nya proteiner och signalsubstanser och så, som föryngrar cellerna.
Just
som
det.
Gör att de blir lite yngre och piggare igen. Gör man inte det utan belastar dem hela tiden utan ger dem till möjligheter återhämtning eller sopsortering, renhållning, då blir de här cellerna åldrade mycket tidigare.
Just det. Jag tänker mig, om man ska jämföra det här med någonting, så är det lite grann som när man har bakat, att man måste liksom skrapa ur botten där, då finns det faktiskt lite deg kvar, det finns lite saker kvar, och skrapar man aldrig ur det så blir det massa lagringar och så, man ska se det på ett väldigt förenklat sätt. Men jag tycker att det är jätteintressant det här med att man städar upp gamla celler, och jag tänker att det har ju diskuterat.
Jag tänker bara, du kan tänka en bil till exempel.
Mm.
Om du aldrig skickar den på service eller rengöring. Om du inte rengör en bil som har blivit smutsig och kört i bland massa salt och grus och grejer, då kommer ju lacken att förstöras.
Mm.
Alltså bilen förstörs om du inte underhåller den.
Visst.
Och det är samma sak med oss som med våra celler. De åldras i förväg då. Det blir rost i dem också liksom, kan vi säga. Rost är ju oxidativ stress egentligen.
Ja, det är det. Jag älskar såna jämförelser. Och nu fick jag panik för jag har en leasad bil som jag inte har tvättat på väldigt länge. Så jag får ta tag i det också. Ja, men det är spännande. Så att egentligen kanske vi ska inte dra för stora växlar på att blodsockret blir lite högre när vi har tränat. Det blir det för alla. Titta istället på en längre, liksom. Det kanske till och med blir bättre på några dagar på grund av att du har tränat. Så att man kan kika på det. Mm. Kerstin, titta, nästan alla får ju förhoppningsvis en apparat hemma där man kan studera sitt blodsocker. Studerar vi det för hårt? Alltså drar vi för att det blir automatiskt en slutsats att oj, blodsocket, vad har du för känsla av det?
Ja, det här tycker jag är ett bra ämne att tala om många gånger. För det finns olika skolor här bland mina kollegor. Och det ena säger att vi ska inte kolla blodsockret alls för det bara stressar och det spelar ingen roll. Patienterna gör i alla fall ingenting åt det. De bara kollar och kollar liksom. Men jag tycker att jag håller inte riktigt med på det, om det. Utan jag tycker att man ska kolla ibland. Du måste, alltså vissa situationer, om du ändrar livsstil måste du kolla, påverkar det ditt blodsocker. Om du känner dig sjuk, dålig, allmänt påverkad, trött. Då ska du också kolla om sockret är högt, det vill säga att du har en infektion på gång. Sockret stiger innan du får de klassiska infektionssymptomen, så det är ett bra tecken på det. Varningssignal. Sen ska du ju kolla någon gång då och då, bara för att se att du har ett hyfsat blodsocker. Men att kolla slaviskt varje dag, bara fasta blodsocker och sen inte göra någonting åt det, det tycker jag inte ger så mycket.
Nej.
Eller att kolla då, alltså en del kollar till och med många gånger om dagen utan att göra någonting. De bara skriver ner i en bok och sen har de ingen liksom, de gör det bara för att de måste göra, tror de. Men de fattar inte att de måste också åtgärda om det ligger dåligt.
Mm.
Förstår du, för att stödja det eller?
Mm. Jag delar din uppfattning och jag tror att det är viktigt att man kollar sitt blodsocker, speciellt till en början där man låter liksom olika maträtter, olika beteenden avspegla sig i blodsocker. Men sen ska man ju också komma ihåg att om du går ner 20 kilo så kommer det kommer se helt annorlunda ut, va? Vad du tål och vad du inte kan. Så att kanske gå tillbaka till ibland. Jag bestämde mig, det var faktiskt en herre i den här gruppen som jag är administratör för, vi med diabetes typ 2, som sa att jag tror att det kan gå för långt. Ni borde sluta mäta. Och jag tänkte att jag ska lyssna på den här gubben, eller herren som sa det. Och avpoliterade min mätning. Så jag mäter i stort sett aldrig något mer. Men det är ju med vetskapen om att jag har ett lågt långtidssocker. Och innan dess har jag mätt väldigt mycket. Så jag har nästan koll på varenda matvara, hur de funkar. Så att en balans där tror jag är jätteviktigt. Men söker vi svaren för ofta i blodsocker? För jag kan ju uppleva att... Men säg att någon säger så här, men jag kände mig yr idag, men mitt blodsocker är 6,8, så vad är felet? Alltså att vi blir lite vi tror att allting handlar om vårt blodsocker helt plötsligt.
Mm, just det. Ja, men det blir väl både och där. Om man känner sig dålig, det var faktiskt en patient som fick symptom som var typiskt 10-attack, där man får syrebrist i hjärnan.
Mm.
Och då kom han in till sjukhuset och då säger de på sjukhuset att det var en hypoglykemi, lågt blodsocker, bara för att han hade diabetes.
Mm.
Och han stod inte på en enda medicin som kunde orsaka det.
Just det.
Många av våra diabetesmediciner ger inte lågt blodsocker. Men ändå utgick de från det bara för att han hade diabetes. Förstår du? Så att då var det knasigt liksom. Fast det var egentligen en syrebrist i hjärnan som en liten propp helt enkelt hade han. Men så därför menar jag att man kan använda, han hade helt normalt blodsocker också.
Mm.
Han hade normalt, han hade inte lågt, de kollar ju. Men det intressanta är att du kan använda blodsockret som ett mått på, om du säger att du mår dåligt, idag mår jag dåligt, jag känner mig sjuk eller jag har yrsel eller jag har någon annan, vilka symptom som helst. Och så tänker, har det med sockret och så kollar man det så är det normalt. Ja, men då har det inte med sockret att göra, förstår du?
Ja.
Är sockret jättehögt, ja men då är en infektion på gång.
Just det.
sannolikt. Eller sockret väldigt lågt av någon anledning, då är det kanske det som orsakar det. Så att det har ju en viss värde i att kolla, det tycker jag. Det är liksom en plusgrej du har som du ingen annan har som inte har diabetes. Du kan inte kolla.
Nej, men, och det delar jag med dig förstås, Kerstin, att det finns ett värde i det. Men jag tycker också att jag skulle vilja liksom kasta ut där till alla lyssnarna att det är en del av din hälsa som du kollar med blodsockret. Det finns enormt många andra delar. Och ibland är inte svaret på blodsockernivå. Ibland syns inte det som du upplever där heller. Faktiskt.
Absolut. Så det är bara några saker du kan misstänka om sockret är påverkat. Men det mesta beror ju på något helt annat som inte är kopplat till socker.
Mm. Och sen också kanske man ska passa på att säga att de här apparaterna som vi har hemma brukar ligga mellan 10-20% felmarginal.
Ja,
och det där är det jättemånga som upptäcker under sin resas gång när de tar två sockervärden och får till exempel 6,8 och 7,3. Och sen säger de, men gud, vilket ska jag tro på? Och då är det ju så här att det är ju inom felmarginal, så båda värdena är egentligen rätt värden så att säga. Och det är klart, man kan väl ta 10 och ta ett snitt så får man det säkert närmare sanningen, men det spelar ju inte så stor roll. Utan, hur tycker du man ska resonera där, Kerstin?
Håller med dig, absolut. De visar ju, det är ju liksom bara en vad ska jag säga, ungefärlig nivå man ligger på. Men om det ligger mellan 6,8 och 7,4 till exempel, då ligger det där någonstans.
Mm.
Det ligger ju inte på 15.
Nej, precis.
Det ligger inte på 10 heller, så det ligger i den nivån så att säga.
Mm. Men i alla fall skulle jag tycka att det är viktigt att man tänker på det. Allt är inte blodsocker. Och sen tänk på vad du mäter för någonting. För det är ungefär som att mäta längden på din kropp om du står på 8 böcker. Den kommer att bli längre då. Det är inte konstigt än så. Jag tänkte att vi skulle smyga lite försiktigt över till någonting som vi inte har touchat överhuvudtaget än i podden. Och det är ju att det finns en del diabetiker som inte får diabetes på grund av sin bukfetma eller på grund av sin, så att säga, livsstil, i den bemärkelsen i alla fall att vi inte vet vilka faktorer det är som har gjort det. Kan vi prata lite om dem? Jag tänker att först skulle jag vilja att du nämnde, har du många patienter som tror att de är i den här gruppen men som egentligen är i den första gruppen, alltså att man misstolkar sin kropp på något sätt, och sen så skulle jag vilja att vi pratade om den här andra gruppen.
Jag har patienter med alla typer av diabetes. När man är äldre, om inte längre barn, vuxna så att säga, då kan man drabbas av, kan säga, 5 typer av diabetes, eller egentligen 6 typer. Och det ena är att man kan få typ 1 diabetes, fast den kommer väldigt långsamt smygande, så de flesta tror att de har typ 2 diabetes.
Just det.
Och det kan man få i 30-årsåldern, i 50-årsåldern, i alla åldrar, 70-årsåldern också. Så att det här kommer då väldigt gradvis smygande, och sockret, man har insulinproduktionen är fortfarande ganska okej, så man klarar sig med tabletter eller kost, livsstil länge, ett par år.
Mm.
Och sen så funkar inte det längre, och så mäter kanske doktorn insulin produktionen med prov då, eller så ser man att sockret blir högre och högre trots att man inte har gjort någonting som orsakar det.
Just det. Mm.
Den här kroppen kan inte ta hand om. Så då är det typ 1 diabetes, eller LADA kallar man en del av de här, att det kommer långsamt smygande. Men sen finns det även typ 2 diabetes som har en relativ insulinbrist, som har ganska låg insulinproduktion, som är mer av den kategorin än att de har för mycket bukfett eller tränar för lite eller livsstilsfaktorer då som bidrar. Utan där är det med insulinbristen som dominerar. Och då kan man ju missa, och då hjälper ju inte träning och kost så mycket. Det hjälper lite grann i början, men ganska snart så hjälper inte det. De här patienterna har tendens till att få lite mer ögonskador faktiskt, som har den här formen, när man inte har tillräckligt insulin. Tidigare får de ögonbottenförändringar.
Just det. Ja, och även om, som du säger, träning hjälper inte och viktnedgång hjälper inte, så jag vill ändå bara på sikt, och det förstår jag ju, men jag vill ändå flagga för att det är ju alltid bra att röra på sig och hålla en bra vikt.
Mm. Ja, det hjälper alltså. Det hjälper lite och det kan hjälpa i början så man också inte tänker att man behöver insulin.
Just det.
Men så småningom behöver man insulin och då har man inte typ 1 utan det är bara fortfarande typ 2 men en variant av typ 2.
Just det.
Men då hjälper alltid bidrar ju alltså kost och träning och stresshantering och det här vi har pratat om sömn. Gäller ju all form av diabetes och beroende orsak så hjälper det alltid att balansera och få bättre blodsocker.
Just det.
Men sen har du den här modivarianten som är diabetes genetisk form där man det var en gen som är störd. Annars normalt så kan det vara 70 gener både vid typ 1 och typ 2 som är påverkade. Men här är bara en speciell faktor som framförallt drabbar betacellen som producerar insulin. Så de får en annan gräns för att reagera på blodsockret. Så blodsockret måste stiga lite mer innan de producerar insulin.
Mm-hmm.
Och det är den vanligaste formen där. Och då har de, om det upptäcks när man är ung, 20-årsåldern, då tror ju de flesta att det här är typ 1 och så får de insulin fast de egentligen inte alls behöver det.
Okej.
Okay. Utan ibland behöver de ingen medicin alls utan bara livsstil. Ibland får de den här en gammaldags medicin som bara höjer blodsockret eller stimulerar betacellerna att arbeta lite mer så att säga.
Just det. Mm.
Så en tablett. Men det är också en form som finns och som är vanligare än man tror faktiskt. Så jag har upptäckt flera sådana under mitt liv som diabetesläkare som har gått under annan diagnos både typ 1 och typ 2. Men det är det frågan om. Och sen har vi, och då finns det här i familjen också. Det finns alltid hos mamma eller barn har det också. Så att det kan finnas. Och en patient, han var väldigt vetgirig. Han hjälpte mig att ställa diagnosen genom att han tog prov på sin son.
Jaha.
Som var bara 8 år. Och då hade sonen samma, lite högt blodsocker. Så hans tröskel för att bilda insulin låg högre.
Mm.
Om vi har ett värde på 6 till exempel för att börja bilda insulin så hade han 8 istället.
Just det.
Mm. Förstår du? Det är precis som pappan då. Så det är intressant. Men sen har vi olika former där vi har ju en form som är väldigt jobbig och det är den här som verkar vara mer kopplad till förändringar i levern faktiskt. Leverförfettning. Och det är också genetiskt mycket. Och där är det ju förstås, då har man ju alla de här oftast övervikt och stor buk, alltså bukfett. Men, och det här är något som är väldigt svårbehandlat och ska behandlas mycket med livsstil faktiskt. Det är den bästa behandlingen idag. Inte så mycket medicin.
Mm.
Men, och sen har vi de här som äldre får olika varianter. Äldre bara för att de blir gamla, höll jag på att säga.
Ja, just det.
Och som inte är så allvarligt alls och som inte man behöver oroa sig för i princip. Inte leder till några allvarliga komplikationer heller. Och sen har vi den här mittemellan-varianten som du kanske får när du är 55-60 år för att du har ökat i vikt lite grann och du har de här anlagen i familjen.
Mm.
Men det är inte så svår diabetes, en lättare form kan vi säga. Så det finns många varianter.
Ja, men verkligen. Och som vi touchade på att livsstil, det är liksom aldrig oetiskt att rekommendera att titta på sin livsstil.
Nej, det är nummer 1 i alla sammanhang.
Men det finns ju de då som stångar sig blodiga så att säga. Och min uppfattning, Kerstin, är att det är väldigt få, eller inte kanske väldigt få, men det är många i alla fall som inte får en riktig diagnos utan som egentligen bara konstateras, ja, men du har säkert typ 2, du är lite tjock, försök att lösa det här. Och så har man egentligen inte tittat på insulinproduktion och sådär. Nej, precis, delar du den uppfattningen?
Ja, verkligen, verkligen.
Och vad ska man göra? För att jag hör ju också ovilligen, alltså, ibland har jag liksom lust att säga till folk att gå och gör dina egna prov så att du får se om det är det här. För att det är också så här, om man tror att, okej, jag tror inte att jag har en överviktsrelaterad diabetes, vilket jag skulle säga att merparten som tror det är naiva, men det finns de som har rätt naturligtvis, så kanske det är en ganska viktig grund att stå på att, ja men visst, jag har visst mycket insulin, det är inte det som är problemet, eller hur tänker du där?
Jag håller med dig verkligen, så att till exempel den här LADA-varianten vi pratade om, där man får smygande under flera år utvecklas insulinbristen och man har en typ av typ 1-diabetes. Man måste ha insulin för att överleva så småningom. Men där ser man ut som man har typ 2. De patienterna har övervikt oftast. De har lite höga blodfetter, de har lite högt blodtryck. Så de har samma bild utåt sett.
Mm.
Och då kan ju det missas helt liksom.
Just det.
Så, och för dem är det viktigt att få insulin för att må bra på sikt. Liksom. Mm. Eller inte kanske första året, men efter 2-3 år absolut.
Mm.
Så där skulle man kunna fånga dem mycket tidigare om man tog det här provet. Och det provet vi talar om heter C-peptid.
Just det. C-peptid och GAD-antikroppar, är det också aktuellt här?
Det är om man har den här formen. Först ska man ta C-peptid och ser man att det inte är högt utan lågt. Och då kan man säga, vad är lågt? Ja, fastande så ska du ha över 0,3. Och efter en måltid ska du ha över 0,7 eller minst.
Mm.
Har du inte det, då kan du ha de här varianterna som hänger på att du har för lite insulinproduktion, för låg. Och då ska man ta GAD-antikroppar.
Just det, okej.
Okay. Det behöver man inte ta på alla. Och GAD-antikroppar är då höga hos 90% av de 95 av de som har typ 1.
Okej, okay, de så den är inte heller helt täckande egentligen?
Nej,
den.
Det finns andra antikroppar som man kan ha, särskilt om du kommer från andra länder. Så att i Sverige har vi väl GAD kanske 98%. Då. Men om du kommer från Mellanöstern eller Afrika så kan det vara andra antikroppar istället.
Just det.
Men så att det får man tänka på då som läkare. Men det som är, annars om du inte har några antikroppar, inte några, för det finns det lite batteri man brukar kunna ta. Antikroppar, 3 stycken som man brukar kolla.
Och när du säger batteri, då menar du en samling av test,
ja, helt enkelt.
Ja, det är ingen fara. Ingen fara.
Tre olika varianter kan man ta. Men i alla fall, då, om man nu inte har det, då har du en form av typ 2-diabetes där din insulinproduktion är begränsad. Den
just det.
Formen.
Mm.
Så det är bra att veta hur mycket insulin producerar jag och vid fastande och vid måltid, till exempel efter måltid. Och sen att ta reda på antikroppar. Om det är nu en dålig insulinproduktion så bör man göra det.
Mm. Men man kan också skicka ut en tröstande, om man så vill, sammanfattning. Och det är ju att om någon har gissat att du har en överviktsrelaterad typ 2 så är det en bra gissning. Vi pratar om 8-9 av 10 personer, va, som faktiskt har det problemet.
Ja, kan vi säga.
Mm. Och jag säger inte det för att liksom klappa någon på huvudet, utan det är också många som faktiskt underskattar hur överviktiga de är. Och inte minst tack vare att de inte har någon muskelmassa. Och då skulle jag, nu får du rätta mig Kerstin, nu ska jag ge mig in på siffror. Jag skulle säga att 25 i BMI är ett alldeles för högt värde för en person som inte är tränad och aktiv. Man borde sikta på mycket lägre värden om man ska kunna kalla sig själv normalviktig.
Det håller jag inte med om. Det är nämligen ålders... Det måste vi titta på ålder och kön.
Det köper jag absolut. Men jag har fortfarande till dags dato inte träffat någon som delar en bild och berättar sitt BMI som säger att jag har 25 och jag ser ut att vara normalviktig.
Du kan ha... Du kan vara normalviktig och ha ett BMI på 25 eller 24 eller 23, men ändå ha lite bukfetma.
Mm.
Så därför är midjemåttet bra att komplettera med.
Ja, det är det du tycker att man ska gå på mest egentligen.
Ja, just det. Men så att, för BMI är ju en alltså som vi har pratat om, det är muskelmassa och fett och skelett och vatten som det byggs på.
Mm.
Och längden är inkopplat där också.
Just det. Men om jag skulle visa dig min mage här nu, vi sitter ju i en videokonversation, skulle du kunna tala om för mig då hur jag ligger till?
Ja, på vilket sätt ligger till?
I bukfett så att säga.
Ja, jag skulle vilja känna på dina överarmar. Så här, du vet det här, knipa och se hur mycket fett du har. Ditt subkutana fett som det heter.
Ja, där finns det inte mycket att hämta.
Nej, och då om det är så att man har väldigt lite sån fett, och det kan man känna på buken också, då har man ju, då kan jag säga på en gång att din muskelmassa är så pass stor så att den förklarar en del av ditt BMI.
Just det.
Mm. Förstår? Men så man kan liksom kolla hur mycket fett du kan nypa. Ja, det, på buken, ja, och på armarna till exempel. Så, just det. Så ser du. Och då ska man ju ta på ett område som man, där du inte har biceps precis, utan lite...
Lite utanför, ja. Men som jag då som har, jag tror att jag har 29 i BMI nu. Det, det känns ju som att, kan man verkligen komma undan med ett sånt BMI när det gäller övervikt?
Ja, om du är, verkligen har en rejäl muskelmassa så kan du göra faktiskt det. Men om du har 30 i BMI, då har du 15 kilos övervikt enligt andra studier.
Mm.
Men då kan vi säga att då, i ditt fall så kanske... Det är 15 kilo muskler, förstår du?
Ja, just det.
Mm. Men det kanske, och då är det frågan om du har 15 kilo mer muskler än någon annan, eller 12 kilo mer.
Ja, jag har mätt en gång, då hade jag 8. Men det var 4 eller 5 år sedan, så att, på god väg i alla fall. Så att, egentligen kan man väl sammanfatta det som så då att, att det finns ju andra varianter också. Och som vårdtagare ska man se till att... Att din vårdgivare faktiskt har gett dig rätt utredning så att de kan ge dig rätt råd också.
Ja, det är jätteviktigt. Och jag tycker om ett annat bra anledning till att mäta det här C-peptid, det är om du har en väldigt uttalad insulinresistens, då är den nivån väldigt hög. Då ligger den på 2 kanske, eller 1,5 eller 2, uppåt den nivån. Jämfört med 0,3 när du fastar, förstår du? Så att det är väldigt stor skillnad. Och trots att insulinet är så högt så har du ganska bra blodsocker.
Just det.
För annars om du har väldigt högt insulin så brukar blodsockret ligga lågt.
Mm.
Men, och då, så man ska alltid ta det där provet tillsammans med blodsocker. Ah. Inte bara separat. Men för det, då har, om du vet att du har den formen av diabetes där du har extrem insulinresistens, då är det ju de här livsstilsbitarna otroligt viktiga.
Mm.
Då kanske de har större chans och lyckas, jag säga, att få ner blodsockret än medicin.
Ja. Spännande. Jag har en lite mer specifik fråga här som jag har funderat lite kring. Du pratar mycket om det här med nattfasta. Det har du gjort under många år. Alltså att, det vill säga att man inte äter för sent och kanske till och med fördröjer frukosten för att få en lång nattfasta. Att det är bra för blodsockret och så. Men någonting som jag har lärt mig nyligen är ju också att immunförsvaret går ner under natten och blir lite mer vilsamt. Kan det ha någon koppling med? Jag tänker att om man äter mycket stärkelse och socker på kvällen så kanske man... Alltså, får man mer inflammation i kroppen bara för att det är natt också då?
Ja. Ja, säger jag. Enkelt ja. Svar. Jo, men det bidrar att man... dels har tarmbakterierna som de blir ju glada, de här elaka. Och de kan bidra till en inflammation, läckage i tarmen. Av ämnen som stimulerar inflammation. Och sen ämnesomsättningen påverkas också, immunförsvaret påverkade detta, så att du får en ökad inflammation, det är riktigt.
För det här är jättespännande, nu har jag lite experimentellt här, för jag har en hudåkomma, jag tror att jag har nämnt det i podden, och det är ingenting som stör mig, jag kan gärna berätta, det heter lichen planus, som egentligen är en inflammation utav hudvävnaden på något sätt på olika ställen. Och förutom att ta de läkemedel som jag har rekommenderat så har jag tagit lite mer mjölksyrabakterier, lite mer vitaminer och tagit bort stärkelsen på kvällen. Och min upplevelse är att det här med att ta bort stärkelsen på kvällen är nästan mer potent än de andra sakerna. Men det är ju bara min placebo-killgissning. Men det kan ligga något i det alltså.
Absolut, absolut. Det ser vi. Det ser man att man, det här måttet som heter CRP. Som superkänsligt CRP ska man ta. Som kan mäta låga nivåer. Det går ner. Det minskar.
Just det.
Om du låter bli det här stärkelsen på kvällen. Så att det är ett tecken på att inflammationen i kroppen minskar. Det är ett väldigt bra tecken.
Och det här är ju fantastiskt, för att jag tänker att det finns mycket sjukdomar som går hand i hand med diabetes. Dels finns det de som det uppenbart finns en koppling där man ser att höga insulinnivåer och blodsockernivåer påverkar hur man mår i de här sjukdomarna. Men jag tänker på alla de här hudåkommorna som finns, alltså psoriasis, lichen, det finns en massor eksem och allt det här. Skulle de också gynnas av att minska stärkelse på kvällen?
Absolut. Jag tror det. Alla, jag tror verkligen det. Det är väl värt ett försök. Nu kommer det har ju, vi håller på att initiera faktiskt studier runt autoimmun sjukdom och kost. Och där hör ju till exempel psoriasis. och reumatoid artrit då. Så vi ska se, jag tror att det här ligger i tiden och det är många studier som har påbörjats även utomlands, men vi ska försöka göra det i Sverige också. Och jag tror att det kommer ge effekt, för man har sett i studier som jag läste nyligen att just man minskar inflammationen. Så att...
Ja, och just eftersom immunförsvaret blir sämre på natten känns det som att man vill ju verkligen inte provocera det i onödan då. Jag lärde mig nämligen det här i samband med att många kan i slutet på en förkylning så har man lite ont i halsen på morgon. Mm. Men sen ger det sig under dagen och att det skulle kunna vara kopplat till. Så det är superintressant tyckte jag i alla fall. Och även om jag saknar mina smörgåsar på kvällen så mår jag bättre.
Ja, ah, klokt, bra. Men du, det är en annan sak att om du inte sover. Om du tänker så här, oj då, nu är det immunförsvaret blir dåligt på natten. Men det är framförallt dåligt om du inte sover. Så att sover du så vad ska man säga, för yngre, du får immunförsvaret att pigna till.
Mm.
Så att om man har sovit dåligt, då kan man vakna med en känsla av inflammation i kroppen, influensaliknande symptom.
Just det.
Ja, det sömnen bidrar till att immunförsvaret liksom föryngras eller blir piggare.
Mm.
Man har till och med sett att om du vaccinerar dig mot influensa eller mot covid, har man sett att det tar mycket bättre om du har sovit.
Ja.
Bra dagen innan, och om du sover dagen efter så tar vaccinationen bilda mer antikroppar.
Mm. Och det där känns ju lite grann som träning, va? Just när man tränar, precis vid tillfället när man tränar kanske immunförsvaret blir något försämrat, men på sikt blir det ju mycket bättre av träning. Så att, det verkar vara något slags filosofiskt över det där, att man bryter ner för att bygga upp eller vad vi ska kalla det för. Ja, jättespännande. Och rapportering då från min vision är att jag kanske har fått 80% förbättring bara på 10 dagar.
Vad bra, fantastiskt.
Det går fort i hockey, underbar, brukar man ju säga. Ja. Jag tänkte att alltså, vi har pratat länge i vanlig ordning. Men det är några som har liksom gått med tillbaka till det här med LCHF, Kerstin. Och tycker att vi har ju varit i kontakt med det i den här podden. Och jag tänker att vi hjälper dem för att de har ändå svårt att sätta finger på, är det här det bästa eller det sämsta eller vad är det för någonting? Och då tänker jag så här, kan vi inte konstatera vad som är väldigt bra med en sån typ av kost? Alltså helt enkelt bara titta på det som är bra och sen det som är mindre bra också så att vi får en dynamisk bild. Om vi säger spontant så här då, Kerstin, ska alla hålla på med LCHF?
Nej.
Vilket enkelt svar. Men vad är det då som gör att så många faktiskt får bättre blodsockervärden, får bättre hälsovärden av att äta LCHF, tror du?
Ja, men det är för att man äter mindre snabba kolhydrater och mindre stärkelse. Och det höjer blodsockret mindre. Så att, det får man mycket bättre sockersvar och mindre insulinbehov helt enkelt. Och det här gör ju att man mår bra av det. Så att jag tycker att en form av LCHF är bra.
Mm.
Där man just äter mindre. Vi kallar det också för GI-kost.
Mm.
Där man har lågt GI, glykemiskt index kan ju en del kalla det för. Men det vill säga att man ska äta färre snabba kolhydrater som byts ner till socker.
Just det.
I tarmen. Och färre, mindre stärkelsen som byts ner till socker.
Jag tror också en annan sak med LCHF som gör att det blir väldigt bra är att man kommer bort ifrån de här raffinerade produkterna. Man äter ganska mycket riktiga saker. Mm. Och då ser vi ju att människor blir mättare fortare och äter lite mindre. Så att det är också en stor fördel. Så att mindre stärkelse, mindre snabba kolhydrater, mindre raffinerad kost. Jättebra. Men vad är det som är dåligt med LCHF då, Kerstin?
Ja, där är det olika skolor och det gäller fettet. Vilket fett ska man äta? Och LCHF, HF står ju för high fat. Man ska alltså ersätta kolhydraterna med fett. Och det här är då något som är kontroversiellt. Vissa fetter då som kommer från växtriket. Det vill säga olivolja eller rapsolja eller avokado. Nötter, mandel, det vet man är bra från massor av olika studier. Så det har inte farligt alls. Inte heller det fettet som kommer från fisk är farligt utan bra. Det innehåller mycket fleromättat och enkelomättat fett som är bra. Och det här fettsyror är som små hormoner egentligen. Det är små signalsubstanser som påverkar allt möjligt i kroppen. Både nervsystemet, hjärnan och hjärtat och vår ämnesomsättning generellt, alla organ, så att fettsyror är viktiga, små, lika viktiga som små aminosyror som bygger proteiner. Mm. Men sen har vi de här fleromättade fetterna, inte alla, men en del av dem är också farliga för oss. Om de är för många, för mycket i blodet och tränger undan de här nyttigare fetterna. Och då har man sett att de bidrar till att kärlen blir förkalkade, åderförkalkade. De byggs in i kärlväggen och det i sin tur leder då till sjukdom.
Just det.
Sen är det ju frågan om det kan bidra till ökad risk för diabetes. Det har man inte sett, utan det är framförallt det är kärlen som påverkas negativt.
Mm.
Och det här farliga fettet, det finns ju i animaliskt fett. Och då är det, och därför är vi försiktiga med kött som kommer från kossan eller oxen som är där det är insprängt i fettet. Mm. Och sen kanske det är kanske olika beroende vad kon har ätit för gröda. Det vet inte jag, det är möjligt att det finns olika varianter även där. Jag tror det är vad man har sett det. Fett som finns i vilda djur är inte lika farligt.
Nej.
Och det fett som finns på gris, det kan man ju skära bort. Det mesta fettet sitter utanpå. Så att
På kappan på något sätt liksom.
Ja, så det är lite lättare att bli av med. Och fettet som finns på fågel och fågel, alltså, det finns ju i skinnet, så det tar man bort.
Mm.
Alltså det är ungefär som grisen, det finns utanpå köttet så att säga, eller musklerna.
Mm.
Men så då har man sett, men man behöver inte helt avstå när det gäller mjölkprodukter och ost. Ost och mjölk, olika yoghurt. Då har man sett när det är syrat, då är det mer positivt. Då har andra positiva fördelar, så det är okej. Okay. Mjölk, hur mycket mjölk som helst ska man också kanske vara försiktig med. Fetmjölk faktiskt har visat sig. Det nyaste tycker jag var intressant. Att dricker man tidigt som spädbarn, på de första 2 åren under sin livstid, mycket mjölk, då ökar risken för LADA senare i livet.
Just det.
Autoimmun sjukdom, det är intressant.
Väldigt intressant. Men då är det egentligen så att om man istället för att köra high fat kanske lägger till lite protein då?
Ja, det är mycket bra.
Mm.
Vi har gjort studier på det här, vi har jämfört det här. Att nu har vi gjort det bara som en lunch, men där tog vi ner kolhydraterna och ersatte med fett eller med protein. Och det bästa var ju då med protein faktiskt.
Älskar våra aminosyror. Det är de bästa. Där tycker jag att vi har uttömt lite mer om LCHF. Så att det kan ju då, bara för att förtydliga, så kan det vara så att sättet du äter på just nu som har gett dig kanske diabetes, ja då kanske LCHF är bättre. Men ännu bättre vore om du inte siktar så hårt på fettet, ät mer protein istället och dra ner på stärkelse och snabba kolhydrater.
Och jag tycker, jag håller med dig. Och sen man kan säga då att LCHF, det finns olika varianter. Du berättade att du hade ju försökt med extrem
kolhydrater. Jag har kört ett helt år. Mm.
Ja, och jag tycker då att man ska göra den här lite mindre extrema faktiskt. Mm. Att det är lättare att hålla sig till den. Och att då när man skär ner kolhydraterna till 100 gram per dag till exempel. Det är alltså motsvarar 400 kalorier per dag.
Mm.
Och resten av kalorierna, då ska man försöka att blanda protein och fett. Och inte ha så mycket mättat. Du får ha mättat fett, men det ska inte dominera.
Just det, så inte bara smör liksom.
Nej.
Sen så skulle jag faktiskt vilja kasta in där. När man äter de här kolhydraterna kan också spela väldigt stor roll. Man kan ju cykliskt till exempel, om du vet att du ska träna. Då gör du kanske äter jättemycket mer kolhydrater till middag än du gör till frukost till exempel. Alltså vi behöver inte bli så fyrkantiga, utan vi kan röra oss i de här spannen. Och, till exempel om jag lägger ju till extra kolhydrater innan mitt träningspass, för att då kan jag träna hårdare. Och då får jag till och med bättre effekt av träningspasset än om jag inte hade gjort det. Så att här kan man cykla lite grann. Jättespännande, vi har nästan kommit upp i en timme. Kerstin, otroligt. Vi skickar väl ut samma tanke som vi alltid har gjort. Ställ frågor, för det är de vi utgår från, helt enkelt. Och sen babblar vi på tills någon säger åt oss att hålla käften. Och då fortsätter vi ett tag till. Det brukar vara så.
Det finns ju också kanske frågor runt mediciner.
Mm.
Eller hur? För vi pratar ju mycket om kost och motion här. Så det kanske finns, alltså, folk får gärna fråga, tycker jag, om mediciner också.
Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om det. Jag kan skicka ut en sån fråga i gruppen i samband med det här. Så att ställ gärna frågor då om mediciner. Och är de väldigt specifika så kanske jag kommer göra om dem lite för att de ska kunna gå att lyssna på för andra också. Men, eller så tar vi lite specifika. Vi kan väl se vad vi får in för någonting. Mm, mm. Har du någon träning planerad i helgen, Kerstin?
Ja, idag.
Idag?
Nu, strax.
Jag fick ett samtal härifrån stan. De skulle ha en träningsmatch i fotboll och deras motståndarlag hade gett upp. Så att jag ska spela min första fotbollsmatch för säsongen på söndag. Jag är jättenervös. Vi får se om jag är i tillräckligt bra form.
Du, varför är du nervös? För att du inte orkar springa så mycket eller vadå?
Nej, jag har löptränat hela vintern. Har jag gjort.
Då borde det gå.
Jag hade en vision att jag skulle väga tvåsiffrigt innan min första match. En sån här, ja, men jag har ett så här små...
Ja, jag förstår, mål.
Ja, precis. Mm. Och jag är bara på 102, så att jag får...
Ja, men det är väldigt nära.
Det är väldigt nära. Nära. Det är det. Bra. Hörrni, då önskar jag en trevlig helg. Kom in med frågor och så ses vi igen nästa vecka.
Mm. Hej då. Bra. Tack, hej.